Välkommen att lyssna på predikningar från Sankt Johannes evangelisk-lutherska församling. Ola Österbacka predikar i Bibeln på fjärde söndagen efter påsk, den 3 maj 2015. Övertexten, 1 Johannes brevet 3, 19-24. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära himmelske far, du som ser våra hjärtan och vet den nöd som vi bär på, ge oss frimodighet genom din heliga andes vittnesbörd om Jesu verk för oss på korset. Ge oss lust att hålla fast vid dina bud och en sann kärlek till våra medmänniskor. Amen. Dagens tema är i världen men inte av världen. Och den text som jag har valt som predikotext är tredje årgångens episteltext från första Johannesbrevets tredje kapitel, verserna 19-24, som lyder i Jesu namn. Då vet vi att vi är av sanningen, och inför honom kan vi övertyga vårt hjärta, om det fördömer oss, att Gud är större än vårt hjärta och vet allt. Mina älskade, om hjärtat inte fördömer oss, har vi frimodighet inför Gud. Och vad vi än ber om, det får vi av honom, eftersom vi håller hans bud och gör det som gläder honom. Och detta är hans bud, att vi ska tro på hans sons namn, Jesus Kristus, och älska varandra så som han har älskat oss, så som han har befallt oss. Den som håller fast vid hans bud förblir i Gud och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av anden som han gett oss. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Vi befinner oss nu mitt i påskkretsen, konstaterar vi den när vi börjar vår gudstjänst. Och söndagens tema vänder våra blickar mot himlen. Vi närmar oss pingsttiden, och den här söndagen påminns vi om att vi, även om vi har vårt medborgarskap i himlen, det är vårt riktiga hem, så har vi ännu vår boplats på jorden. Vi är medborgare i två världar. Det här hör ihop med att vi ännu har ett syndigt kött. Det syndiga köttet, det har sin kontakt med ondskan, det jordiska som angrips av djävulen. Han försöker få oss att falla bort ifrån det som hör himmelriket till. Han angriper oss med sina allierade, djävulen, världen och vårt eget kött. Han vill få oss som tror på ett liv efter detta att förtvivla på våra chanser att nå himlen. Och han vill få oss inriktade på att ordna livet så gott som möjligt för oss själva och handla så att det tjänar oss i detta liv. Från vår text vill jag ta fram tre saker som hör ihop med att vi lever som gäster och främlingar här på jorden, men att vi har vårt egentliga medborgarskap i himlen. Det första är att vår tro attackeras. Det andra är att Guds ord försäkrar att Gud är trofast. Och det tredje, att vi förmanas att hålla fast vid Guds bud. Och det första är då att vår tro attackeras. Under den gångna veckan har vi kunnat läsa en tidningsnotis som har verkligen förvånat, för att inte säga upprört, att en läkare har förklarat att han inte vårdar kristna. Han säger så här i en tidning: de har en inre demon som kan skada och kränka mig. Låter verkligen helt otroligt. Det här är en reaktion på att kristdemokraterna i Sverige har valt en ny partiordförande som vill ge samvetsfrihet åt vårdpersonal att vägra utföra fostermord. Några verser före vår text läser vi: bröder, var inte förvånade om världen hatar er. Det här har också Jesus sagt i sitt tal om den yttersta tiden i Matteus 24. Ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Varför är vi då förvånade när en ateistisk läkare hatar kristna? Varför är vi förvånade när ISIS och andra extrema muslimska rörelser avrättar kristna på det mest grymma sätt? Det här är den tillvaro som vi lever i som kristna. Vi passar inte in i den här världen. Det är onormalt för oss kristna att vi har det så bra att vi passar in. Vi har haft det väldigt bra en lång tid. Vi har haft det så bra att samhället och den världsliga makten har favoriserat oss, gett oss alla möjligheter att utöva vår tro utan att det ansetts onormalt. Vi brukar tala om att vi lever i ett kristet samhälle, ett kristet land. Kära vänner, räkna inte med att det här fortsätter. Alla tecken tyder på att det här välsignade tillståndet börjar vara över. Vi håller på att snabbt komma tillbaka till en situation som påminner om den tid när aposteln Johannes skrev det här brevet. Och när det som Jesus hade förutsagt om förföljelser och hat från världen uppfylldes till punkt och pricka. Det verkligt allvarliga är om vi anpassar oss så bra till den här tiden att vi tappar vår tro och bekännelse. Det här har aposteln Paulus beskrivit mycket konkret och allvarsamt i det andra Timoteusbrevet, hans avskedsbrev, kort innan han själv avrättades. Han skriver så här: du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider. Människorna kommer att vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av Guds fruktan, men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem. Vad är det värsta i den här listan? Är det att människorna är egenkära, hånfulla, olydiga mot föräldrarna eller högmodiga? Själv tycker jag det värsta står till sist. De kommer att ha ett sken av Guds fruktan, men förneka dess kraft. Vad säger aposteln om dem? Håll dig borta från dem. Det här är uppenbart en beskrivning av vår tid. Men hur gör vi, kära kristna vänner? Brukar vi hålla oss borta från alla människor som förnekar Guds fruktans kraft? Trots att de bär det kristna namnet, går i kyrkan någon gång, låter döpa sina barn, gifter sig i kyrkan och betalar sin kyrkskatt som andra. Det här är väl just uttryck för Guds fruktan? Är det rent av så att vi själva är sådana? För egentligen är det här en beskrivning av de allra flesta människor idag omkring oss. De har ett sken av Guds fruktan, men förnekar dess kraft. Faran är stor att vi också hör till dem. Kan det vara så farligt att umgås med dem? Jo, det finns en fara där. Faran är att vi löper risk att bli likadana, att avtrubbas och bli likgiltiga för Guds ord. Vårt samhälle idag har tagit avstånd från mycket i Guds ord. Det blir helt normalt att bo tillsammans innan man är gift. Man tycker inte att det är konstigt att avliva ofödda barn om man inte är beredd att bli förälder. Man reagerar inte längre på att Guds namn smedas i TV:n och att massmedia överbjuder varandra med att försöka locka fram kötsliga och syndiga begärelser hos oss. Inte ens när kristna människor skiljer sig för att man har förälskat sig i en annan reagerar man egentligen längre. Allt det här är uttryck för att vår tro är under attack. Det är djävulens strategi för att röva bort Guds dyrköpta barn från hans jord. Inför sådana ord som vi hörde hamnar vi alla under domen. Då är det precis som Paulus skriver i Romarbrevets 3:e kapitel. Men vi vet att allt som lagen säger är riktat till dem som står under lagen, för att varje mun ska tystas och hela världen står skyldig inför Gud. När Guds krav och befallningar i sin skärpa riktas mot oss, då tystar det vår stolthet och får oss att skämmas. Det är det som sker när vi rannsakar vår Guds fruktan i ljuset av Guds ord. Det sker när vi tänker oss in i den förföljelsesituation som gällde på Johannes tid, och när vi frågar oss hur vi skulle bete oss om vi råkar in i samma situation. Då får vi erkänna att vi står med skuld inför Gud. Då spelar det ingen roll hur fint omdöme om vår gudsfruktan som andra ger oss. Det enda som har ett värde är vilket omdöme Gud ger oss när vi står inför honom. Här kommer ett av dagens stora problem in. De flesta idag förmår inte tänka sig att Gud ska mäta oss efter sin stränghetslag. Många har fallit offer för den villfarelsen att allt egentligen blir bra till sist. Det finns inget helvete. Vitsberättarna tar fram den ena historien efter den andra om den så kallade pärleporten och hur Sankte Per ska förhålla sig till oss när vi möter honom. Och ibland hör man uttryck som om det finns en himmel och om jag står vid porten. Någon möjlighet att bli dömd till ett evigt straff tänker man sig inte. Antingen är Gud så god att han nog tar emot alla, eller så finns ingen Gud och ingen djävul och inget helvete och allt är slut när vi dör. Det här är alltsammans ett fruktansvärt bedrägeri. Det är en av de allra farligaste attackerna på vår tro, att trösta med att allt nog blir bra, även om vi inte gör upp med Gud medan vi ännu lever i nåda tiden. Det är en falsk tröst. Hur ska vi då klara oss? Vad har vi för hopp att stå emot djävulens attacker? Låt oss gå vidare till den andra punkten. Guds ord försäkrar att Gud är trofast. Aposteln ger en något underlig framställning, måste vi säga, då han skriver så här. Då vet vi att vi är av sanningen, och inför honom kan vi övertyga vårt hjärta, om det fördömer oss, att Gud är större än vårt hjärta och vet allt. Vårt hjärta fördömer oss. Det är detsamma som att vårt samvete säger oss att vi är syndare och med rätta står under Guds dom. Har vi inget annat att ta oss till än att hoppas på oss själva, då är det verkligen ute med oss. I de verser som kommer före vår text har vi förklaringen till varför vi vet att vi är av sanningen. Johannes talar om broderskärleken som utgår från Guds kärlek. Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge våra liv för våra bröder. Här finns en klar orsak, verkan. Det som han också säger i nästa kapitel. Detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Först Guds kärlek, sedan vår kärlek. Om vi har kärlek till varandra, kan vi dra slutsatsen att denna kärlek har en orsak. Det är Guds kärlek som är orsaken. Men det, nu kommer en svaghet i vår tankekedja. Vår kärlek är ofullkomlig, medan Guds kärlek är fullkomlig. Hur kan då vår kärlek vara ett vittnesbörd om sanningen? Då vi ser att vi brister i kärlek, då kommer vårt samvete med anklagelse och dom. Då måste vi vända bort blicken från oss själva. Vända bort blicken från vårt samvete, tysta det med att säga, vi ser på Gud. Det är Gud som är vår förhoppning. Han vet allt. Han känner vår svaghet, för han kom till oss i Jesus Kristus, blev en människa som vi, tog på sig allt lidande som människor kan ta på sig, tog på sig vår synd och skuld. Han förstår oss och kan ha medlidande med oss i vår svaghet. Han är större än vårt hjärta. Jesus levde utan synd. Han var inte som vi. Fastän han prövade allt, alla svårigheter som människor kan pröva. Han är större. Han var utan synd. För att vi skulle få frid i vårt samvete när det anklagar och dömer oss, tog han på sig vår synd och led straffet för den i sin död på Golgata kors. Det var den fullkomliga kärlekens handlande. Därför har vi frimodighet inför Gud. Det hela handlar om att flytta blicken från oss själva, från nådens verk inom oss, den kärlek som är bristfällig och svag, och istället se på nådens verk utom oss, som Rosenius beskriver det i en känd sång. Det handlar om hans verk, det som han i sin stora kärlek gjorde då han sände Jesus att dö på ett kors för alla människor och därmed också för mig. Det är den säkra garantin för att inget återstår för oss att göra så att vi skulle göra det fullkomligt, fullständigt. För att säkerställa att Gud ger oss tillgång till sin himmel. Nej, det har Gud gjort. För om han har frälst hela världen från synden så har han också tagit bort mina synder. Därmed har jag rätt att komma inför Gud med rent samvete. Då ska inte mitt hjärta längre döma mig. Så här har Gud ordnat det. Och det bevisar han i sitt ord som är sanningen. Det här ger oss alltså frimodighet att få tro att vi innehar det himmelska medborgarskapet. Inte för att vi själva har klarat av att göra oss ett hjärta som inte dömer oss. Utan därför att han har renat det med sitt eget blod. I den gemenskap med Jesus som vi fick i dopet, när han klädde på sig sin rättfärdighet, får vi redan nu njuta den saliga gemenskap som ska bli fullkomlig i himlen. Men nu får vi återvända till det jordiska medborgarskapet till sist, livet bland våra bröder och systrar. Det får vi nu göra i dopets nåd och kraft med den rättfärdighet som han har gett oss. Får vi fråga oss hur Gud vill att vi ska leva bland våra bröder och systrar. Jo, vi förmanas att hålla fast vid Guds bud. Vi kan med gott samvete och med full frimodighet fråga Gud vad han vill att vi ska göra. Vad ska vi göra för vår medmänniska? Då får vi höra. Han vill att vi ska hålla hans bud och göra det som gläder honom. Att hålla hans bud betyder i första hand att tro på hans sons namn, Jesus Kristus. Att tro på hans namn är att tro allt det som han har gjort för oss. För namnet innehåller alla hans gärningar. Jesus namnet säger att han är vår frälsare. Namnet Kristus är hans ämbetsnamn. Det säger oss att han är profeten som lär oss sanningen. Att han är överste prästen som offrade sig själv för oss. Att han är kungen som har all makt. I andra hand betyder det att göra det som gläder honom. Det som allra mest gläder Gud är att vi tror på Jesus och ärar honom som vår frälsare. Där finns också budet att älska varandra så som han har älskat oss. I kärleken förblir vi Gud och Gud förblir i oss. Det är det himmelska medborgarskapet. Eftersom vi är ett med honom så ska vi också vara ett med varandra och leva ett liv som förhärligar Gud inför våra medmänniskor. Här finns det jordiska medborgarskapet. Till den rätta ordningen hör att låta den himmelska dimensionen kasta ljus över den jordiska. Det är inte så att vi som himmelska medborgare själva kan tänka ut hur vi ska leva våra liv. Det får vi veta av anden som han har gett oss. Han säger oss hur vi ska leva. Anden kommer till oss med ordet som han har gett oss genom apostlarnas undervisning i Nya testamentets böcker. Andens uppgift var ju i första hand att påminna Jesu lärjungar om vad Jesus hade sagt. De kunde inte ta emot allt på en gång, men anden gav sin undervisning till apostlarna i det ord som nu är samlat i vårt nya testamente. Att hålla Jesu bud betyder alltså att vi noggrant ser efter vad han vill i det som han har uppenbarat för oss i Bibeln. Det här förpliktar oss att ta hans konkreta bud på allvar. När världen omkring oss förvanskar hans bud och tycker att det inte är så noga, då svarar vi att vi vill göra allt vad Herren har sagt. Och även om vi i vår svaghet felar i mycket, så vet vi att vi inte behöver ängslas. För vi får gå till honom varje dag och varje stund och försäkra oss om att han förbarmar sig över oss för Jesu Kristi skull. Därför får jag också avsluta idag med slutorden i texten. Att Gud förblir i oss, det vet vi av anden som han har gett oss. Med andra ord, det vet vi av skriften som anden har försett oss med. Det håller i evighet. I Jesu namn, amen. Lovad vare du Gud och välsignad i evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Tack för att du lyssnat till predikningar från Sankt Johannes. Vill du veta mera, gå till sanktjohannes.info.